Förra söndagen så påbörjade vi en predikoserie här i församlingen. Omvändelse, dop och andedop. Om vägen in i den kristna tron. De här tre uttrycken, de förekommer ju på flera olika ställen i Bibeln. Omvändelse är ju ett uttryck vi såg det förra söndagen som finns på ett antal ställen i bland annat Gamla testamentet. Men just kombinationen är hämtad från apostlagärningarna som avslutning på en predikan som lärjungen Petrus höll där han berättade om vem Jesus Kristus är. Och det här budskapet om Jesus gör att det blir en reaktion hos alla de som lyssnar. Vi ska läsa ifrån Apostlagärningarna kapitel 2 och verserna 37 till 41. Det står så här. Orden träffade dem i hjärtat. Och de frågade Petrus och de andra apostlarna, bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga anden som gåva. Ty löftet gäller för er och era barn och alla de långt borta som Herren vår Gud vill kalla. Petrus vädjade till dem med många andra ord också. Han uppmanade dem, se till att ni blir räddade undan detta onda släkte. De som tog till sig hans ord lät döpa sig. Och den dagen ökade de troendes antal med inemot 3000. Här beskrivs vägen in i tro. Vad ska vi göra? Blir den fråga som ställs. Människor får höra budskapet om Jesus Kristus och vem han är och vem han har gjort, vad han har gjort. Det träffar dem i hjärtat och liksom, vad ska vi göra? Alltså, hur blir man kristen? Hur går det till? Och då svarar Petrus att kristen blir man genom omvändelse, dop och andedop. Oftast i den ordningen, inte alltid, det finns några undantag, oftast i den ordningen också. Omvändelse, dop, andedop. Och det vi gör de här tre veckorna är att vi tittar på de här delarna var för sig. Men egentligen så hör de ju samman i en och samma process. Det är ett skeende, det går inte att dela upp det eller hoppa över någon del. Utan alla delarna hör ihop. Det blir framförallt tydligt idag när vi ska titta på vad dopet innebär. Och nästa söndag när vi ska tala om andedop så blir det tydligt hur de hör ihop. Däremot så kan ju processen ta olika lång tid. Där på pingstdagen så skedde det direkt omvändelse. Det blev dop och det blev andeuppfyllelse i ett och samma skeende. Det kan ta längre tid. Och det finns ingen värdering i om det går fort eller långsamt. Utan det viktiga är ju var man landar någonstans. Att den här processen får ha sin fulla gång. En nyckelvers i det här sammanhanget, det är ju vers 39. Ty löftet gäller för er och era barn. Och alla de långt bort som Herren, vår Gud, vill kalla. Den här versen, det är anledningen till att vi håller den här predikoserien. Vi studerar alltså inte någonting som hände och som var giltigt för nästan 2000 år sedan. En fantastisk berättelse visserligen, men lite daterad. Nej, det här är någonting som är lika giltigt, lika levande. Idag. Löftet om omvändelse, dop och andedop gäller för alla dem långt borta som Herren, vår Gud, vill kalla. Jag tänker att det gäller geografiskt. Det predikades i Jerusalem, men löftet gäller över hela vår jord. Och där och då visste man nog inte exakt hur stor jorden är, men idag vet vi. Löftet gäller för oss som bor i Sverige. Löftet gäller för den som bor i Sydafrika. Löftet gäller för alla dem långt borta som Herre vår Gud vill kalla. Jag tänker också att löftet gäller genetiskt för de som är långt borta. Petrus predikade till judar, Guds egendomsfolk. Men det Jesus hade sagt och det som apostlarna efter en tid förstod var att löftet inte bara gäller det judiska folket, utan alla folk. Även de som trodde att men jag är ju född i fel folkgrupp. Jag är för långt borta. Nej, löftet gäller dig också. Och så tänker jag att det gäller historiskt. Det gäller idag, 2000 år senare. Och fram till den dag då Jesus kommer komma tillbaka, då är det här löftet lika giltigt. Finns lika stor kraft i evangeliet. Förra söndagen så tittade vi på det första steget, nämligen omvändelse. Och det finns ett antal uppmaningar i Bibeln att vända om. Och vad innebär det egentligen? När Bibeln talar om det man ska vända om ifrån, synd, så handlar det ju inte bara om konkreta handlingar utan också om det som förmår oss att göra det som är trasigt, fult, smutsigt. I sin grundbetydelse i Bibeln så betyder synd att missa målet. Att vara vänd åt fel håll. Man har fel riktning i sitt liv. Bort ifrån Gud. Och det är djupast sett ett problem som sitter i människans hjärta. I vår kultur idag så tänker vi ju att hjärta, det hör ihop med mina känslor. Och känslor går ju både upp och ner. Från dag till dag, ibland från minut till minut. Men i Bibelns värld så står hjärtat framför allt för min vilja. Det som är drivkraften, riktningen, det som påverkar allt annat. Konsekvensen av ett felriktat hjärta blir alltså de saker som vi gör. Syndiga handlingar, destruktiva beteenden, saker vi gör som är destruktiva både för oss själva och för andra. Att vända om, det handlar alltså om att inse detta och byta riktning från fel håll till rätt håll. Att vända sig till Gud med ett rop, rädda mig, rädda mig. Ibland kanske man tänker att avståndet är för stort. Jag är alldeles för långt borta från Gud. Hur skulle det möjligen gå att få komma tillbaka till Gud även om jag ville, även om jag insåg behovet av det? Eller så tänker man att nej, men jag, mitt skuldsaldo, det är alldeles för högt. Det är omöjligt högt. Men avståndet, det tar Gud hand om. Det Bibeln säger, det är att Gud uppmanar varje människa att vända om, att byta riktning. Avståndet, det problemet löser han. Och då kan man ju fråga sig, exakt hur löser Gud problemet med avståndet? Och det är det vi ska prata om idag. Därför att det är nämligen där som dopet kommer in i bilden. I sin predikan så nämner ju Petrus det här händelseförloppet som en och samma process. Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att ni får förlåtelse för era synder. Och Bibeln använder flera olika bilder för att beskriva vad händer i omvändelsen. Vad står egentligen dopet för någonting. Vi ska läsa en av dem till att börja med, Romarbrevets 6:e kapitel, vers 3-11. Paulus skriver så här: vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi ska leva ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom faderns härlighet. Ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han, ska vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom för att den syndiga kroppen ska beröva sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Ty den som är död är frikänd från synden. När vi nu har dött med Kristus är vår tro att vi också ska leva med honom. Vi vet ju att Kristus har uppväckts från de döda och inte mer ska dö. Döden är inte längre herre över honom. När han dog, dog han bort från synden en gång för alla. När han nu lever, lever han för Gud. Så ska också ni se på er själva. I Kristus Jesus är ni döda för synden, men lever från Gud. Mänsklighetens stora problem, detta att våra hjärtan är riktade åt fel håll. Det medför ju inte bara bekymret att vi ibland, eller ganska ofta, gör det vi inte vill göra. Utan det medför också en väldigt allvarlig konsekvens. Varje människa är dömd till döden. Så är det ju. Döden, död och skatter är ingenting man kan slippa undan, var det väl någon som sa. Och det här är en stor tragik. Bibeln beskriver det som att människan är slav under synden. Och den som är slav kan ju inte bryta sitt eget tillstånd. Det ingår i själva begreppet. Döden blir konsekvensen för den synd som vi inte kan bryta oss ur. Det blir ett pris som varje människa måste betala. Och det är som att kämpa mot gravitationen på en glashållsluttning. Man kan kämpa och kämpa och kämpa. Men det är omöjligt. Man tappar fästet till slut. När Jesus döptes och när hans lärjungar gick ut och döpte människor, så skedde det i Jordanfloden eller i naturliga vattendrag, kanske sjöar till exempel. På pingstdagen så står det att 3000 människor döptes. Och då använde man förmodligen någonting som kallas för mikve, som är ett judiskt reningsbad. Man har hittat relativt nyligen ett antal sådana i anslutning till tempelplatsen i Jerusalem. Innan så undrade man, men hur kan det ha gått till att döpa 3000 personer där och då? Och så hittade man de här reningsbaden. Jag tror att det finns sådana i Israel idag som man fortfarande använder. I många pingstkyrkor så finns ju en sån här som används just till dop. Men vad kallas den för någonting? Dopgrav. När man tänker på det så är det ju otroligt märkligt uttryck. En dopgrav. Varför kallas den det? Jo, men det hör ju ihop med de här orden som Paulus skriver i Romarbrevet. Att dopet är en begravning. Att den som döps dör med Kristus för att sedan uppstå tillsammans med honom. Paulus konstaterar ju, den som är död är frikänd från synden. Så döden är alltså en möjlig utväg för att slippa sin synd. Det är en utväg, men den dålig utväg. Men dopet öppnar alltså en annan utväg. En utväg för människan att bli fri fullt ut från den synd som binder och tynger. Att samtidigt bli fri från både skulden, den skuldbörda man har, och det slaveri som innebär att man inte kan ta sig ut det, utan att det kostar en själv livet. Hur då? Jo, genom att någon annan har betalat priset med sitt liv, nämligen Jesus Kristus. Vi ska gå till Hebreerbrevet och läsa två ställen därifrån. Det första hämtar vi från kapitel 2, verserna 14 till 18. Då står det så här om Jesus. Då nu barnen är av kött och blod måste han på samma sätt bli människa, för att han genom sin död skulle göra dödens herre, djävulen, maktlös och befria alla dem som genom sin fruktan för döden varit slavar hela sitt liv. Det är ju inte änglar han tar sig an, nej, Abrahams ättlingar tar han sig an. Och därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och kunna sona folkets synder. Eftersom han själv har prövats och lidit kan han hjälpa dem som prövas. Vi läser också ifrån det 9:e kapitlet, verserna 26 till 28. Men nu har han trätt fram en gång för alla vid tidens slut för att utplåna synden genom att offra sig själv. Och liksom det är människans lott att en gång dö och sedan dömas, så har Kristus en gång offrats för att lyfta bort mångas synder och ska uppenbara sig en andra gång, och då inte för syndens skull utan för att rädda dem som väntar på honom. På julen firar vi att Gud själv blir människa. Jesus Kristus föds i mänsklig gestalt. Varför? Jo, med sikte på korset. För att kunna hjälpa mänskligheten så blir han själv ett med mänskligheten. Ett med mänsklighetens öde. Och på så sätt så kan han lyfta av, ta den dom som vilar över varje människa. Och det är därför som man i kyrkan säger att Jesus är den enda vägen till Gud. Det går inte att komma till Gud på något annat sätt. Det är bara genom Jesus Kristus. Därför att ingen annan har blivit människa och dött som han. I Johannes evangelium kapitel 3 och verserna 16 till 17 så står följande. Och det är Jesus som säger det. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle räddas genom honom. I kärlek till sin skapelse, i kärlek till dig och mig och varje människa, så har Gud planerat och betalat ett oerhört högt pris för att ge varje människa inte bara möjligheten att liksom vända oss till Gud. Hallå Gud, här borta är jag. Utan också att kunna komma ända fram till Gud. Det som vi omöjligen kunde göra, det har Gud gjort för oss i kärlek. Och dopet symboliserar detta. I dopet görs vi till ett med Jesu Kristi död. Vår synd överförs på honom och utplånas i honom. Och därför förstår vi också att detta med dop är något allvarligt. Att inse, att ta emot detta som Gud har gjort för oss. Men vi får också uppstå tillsammans med Kristus. Och man gör det bildligen när man reses ur vattnet och går upp ur dopgraven. En symbol om det nya livet och en symbol om evigt liv. Att den dagen som vi tar vårt sista andetag, för det gör ju varje människa oavsett man är kristen eller inte. Men att den dagen så finns det inte längre en dom att frukta. Utan en uppståndelse, ett evigt liv att ta emot. Dopakten är laddad med symbolik för att visa vad som sker i den omvändelse som i grund och botten händer i hjärtat. Det är i hjärtat som pånyttfödelsen sker. Man kan ju inte döpa sig själv genom att hoppa ner i dopgraven. Det går inte. Jag var för över 10, kanske 15 år sedan så var det dop i Philadelphia kyrkan i Stockholm, min hemförsamling. Och då var det en kille som, det är fantastiskt, och kanske finns det på YouTube, jag vet inte. Han blir så nervös och eller taggad så att han står på kanten och så gör han ett perfekt svandyk ner i dopgraven. Och alla bara... Och så kommer han upp. Och så säger pastorn, han är redan döpt, men vi gör det en gång till. Det går ju inte att döpa sig själv, utan man visar bokstavligt talat att man lägger sitt liv i någon annans hand. I det att man sänks ner under vattenytan och lyfts upp igen. Man visar någonting i den handlingen. Och det finns också någonting pedagogiskt i att dopet är ett synligt tecken på det som sker osynligt i hjärtat. Precis på samma sätt som nattvarden. Vi ska fira nattvard idag. Men det är ju någonting som kyrkan gör. En konkret handling som visar på en osynlig tro. Gud har ju skapat oss människor till fysiska varelser. Inte bara till andliga. Till fyr, det är Gud som har skapat våra kroppar. Och dopet blir ju en konkret påminnelse om vad jag har varit med om. Någonting att minnas och luta mig mot. Därför att som sagt, känslor, de går ju upp och ner. Och även känslor kopplat till tro kan gå upp och ner. Man kan vakna vissa dagar och känna sig väldigt långt borta från Gud. Kanske av en anledning, kanske inte alls av någon anledning. Men då kan man ju tänka, jag vet att jag är döpt. Jag minns hur vattnet har omslutit mig och som en pastor sa, kanske liksom man får vatten i näsan. Jag minns det. Jag vet att jag har varit med om det. Och därför vet jag också att de löften som står i Bibeln, de gäller. De gäller mig. Låt oss läsa ifrån Galaterbrevet. Kapitel 3 och verserna 26 till 28. Och återigen skriver Paulus så här. Alla är ni nämligen genom tron Guds söner i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus, har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Men om ni tillhör Kristus är ni också avkomliga till Abraham och arvtagare enligt löftet. Dopet gör att vi kan koppla de löftena som Bibeln ger till mitt liv. Och här står jag också Det innebär ju inte, det står ju detta att ni inte längre är man eller kvinna, jude eller grek, slav eller fri. Det innebär ju inte att jag går ner i dopet som Kristoffer, man 34 år gammal, och kommer upp som någon som inte är jag. Det är inte det det handlar om. Men de saker som skiljer människor, som har skilt människor åt i hela historien, de utplånas i dopet. Gud tänker inte, okej, okay, nej men Kristoffer han hade ju den här skulden innan. Nej men han får ställa sig på plats 814 i ledet. Nej. Oavsett varifrån vi kommer så får vi bli ett med Jesus på exakt samma villkor. Och Bibeln uppmuntrar och uppmanar detta måste den kristna församlingen kommer ihåg också. Gud gör inte skillnad på människor. Efter att Paulus har gett den här bilden av dopet som en begravning så skriver han följande. Vi fortsätter att läsa i Romarbrevet kapitel 6 och vi läser verserna 12-14. Synden ska alltså inte få härska i er dödliga kropp så att ni lyder dess begär. Låt inte synden bruka era lemmar som redskap för orättfärdigheten, utan låt Gud bruka er, ni som ju har återvänt till livet från döden. Låt honom använda era lemmar som redskap för rättfärdigheten. Synden ska inte vara herre över er. Ni står inte under lagen utan under nåden. Det här är en uppmaning till att leva i det nya liv som Gud har gett oss. Att leva i det nya livet. Men i den här uppmaningen så finns det ju samtidigt en liten antydan om att det inte är någonting som sker per automatik. Att efter dopet så kommer jag aldrig ha några problem att leva ett perfekt och gudfruktigt liv. Tyvärr är det ju inte så. Både Bibeln och kyrkans vittnesbörd är ju att det kommer fortsatt vara en kamp att leva som människa. Det kommer finnas en kluvenhet. Även om Jesus har tvättat den troende fullständigt ren från syndens konsekvens och makt så finns det spår, eller snarare sår, kvar. Hur hanterar man det egentligen? Jag hörde en berättelse för länge sedan. Den första romerska kejsaren som blev kristen hette Konstantin. Han levde på 300-talet. Fram till dess så var den kristna tron förbjuden i romarriket. Och det skedde ett antal stora förföljelser mot kyrkan som ju trots detta fortsatt att växa. Men på 300-talet så finns det en kejsare som heter Konstantin som bestämmer sig för att vi ska inte längre förbjuda den kristna tron. Han går till och med så långt så att han inleder det som leder till att det blir statsreligion. Nu måste alla vara kristna. Och om det var rätt eller fel beslut, det är där de tvistar de lärde. Men historien är som följande. Konstantin var så rädd för syndens makt att han väntade till det absolut sista med att låta döpa sig. För tänk om han hade döpt sig, levt 20 år till och tänk vad mycket han skulle hinna synda. Skulle det göra hans dop om intet? Måste han döpa sig igen? Så han väntade. Det här inträffade ju för jättelänge sedan. Jag har ingen möjlighet att förstå hans tankegångar eller någonting sånt. Men när jag har hört den här berättelsen så kan jag inte låta bli att tänka att ja, på ett sätt så är det ett logiskt sätt att resonera. Det är en rimlig fråga. Vad händer om man syndar efter sitt dop? Jag tänker ändå att han måste ha missförstått vad dopet är. Vi ska gå till Johannes evangelium, det 13 kapitlet och verserna 3-11. Och det är inte ett sammanhang som egentligen uttryckligen handlar om dopet. Men när jag läser det så tänker jag, fast kanske ändå. Jesus visste, vi kan läsa från vers 2 till och med. De hade samlats till måltid och djävulen hade redan ingett Judas, Simon Iskariots son, att förråda Jesus. Jesus visste att fadern hade lagt allt i hans händer och att han hade utgått från Gud och nu återvände till Gud. Han steg upp från bordet, tog av sig manteln och band en handduk om livet. Sedan hällde han vatten i tvättfatet och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med handduken som han hade bundit om sig. När han kom till Simon Petrus sade denne till honom: Herre, ska du tvätta mina fötter? Jesus svarade: Vad jag gör förstår du inte nu, men senare ska du fatta det. Petrus sade: Aldrig någonsin får du tvätta mina fötter. Jesus sa till honom: Om jag inte tvättar dig, har du ingen gemenskap med mig. Då sa Simon Petrus: Herre, tvätta inte bara mina fötter, utan också händerna och huvudet. Men Jesus sa det till honom: Den som har badat behöver bara få fötterna tvättade. I övrigt är han ren. Och ni är rena, dock inte alla. Han visste nämligen vem som skulle förråda honom. Och därför sa han att de inte alla var rena. Hur kan den här berättelsen vara kopplad till dopet? Om man tänker på Konstantin och hans fråga: Vad händer om jag syndar igen efter att jag låtit döpa mig? Och jag har ofta tänkt på vers 10. Jesus säger ju: Den som har badat behöver bara få fötterna tvättade. I övrigt är han ren. Kan det handla om dopet? Dopet som omsluter hela mitt liv. Det som har varit, det som är, men också det som ska komma. Dopet som, om man läser Bibeln, så är det ju tydligt att dopet sker bara vid ett enda tillfälle. Det var inte så hos de första kristna att de fortsatte döpas, utan dopet verkar bara ske vid ett enda tillfälle. Den som har badat är ren, behöver bara få fötterna tvättade. När vi går genom livet så kommer vi tyvärr göra avvägar, större eller mindre. Våra fötter blir smutsiga. Och då är det som att Jesus säger: Glöm inte att komma till mig när era fötter har blivit smutsiga, så att jag får tvätta dem igen. Och sen kan ni fortsätta på vandringen. Och det betonar ju det relationella med omvändelsen och dopet. Jag blir ett med Jesus Kristus. Han flyttar in i mitt hjärta. För att en relation ska fungera, och det här gäller ju även mänskliga relationer, så krävs det öppenhet, tillit, förtroende. Om man tar bilden av mänskliga relationer, de bygger ju inte på att vi aldrig någonsin gör varandra illa. Därför att det gör vi. De bygger på att vi kan säga förlåt. Och då kan vi gå vidare. Och detsamma gäller i relationen med Jesus. Man kan vara ärlig och man kan få säga: Du Jesus, nu är mina fötter smutsiga igen. Kan du tvätta dem? Och då klarar man prövningar och motgångar på trons område. Och tron på Jesus kan få växa istället för att krympa. Men dopet som sådant, löftet, det omsluter hela mitt liv. Liksom Jesus dog en enda gång och det räckte. Både för det som hade varit fram till den dagen, men ända till historiens slut. Däremot så har ju inte Gud utlämnat oss bara till våra egna prestationer att liksom lyckas leva det här nya livet. Utan Petrus sa att när ni har döpt och fått förlåtelse för synder, då får ni den heliga ande som gåvan. Gud har gett varje troende en hjälpare. Otroligt viktigt. Som hjälper oss att orka. Som hjälper oss att leva i det nya livet. Mer om det nästa söndag. Dopet är i första hand någonting mellan en människa och Gud. Men det slutar inte där. Utan den som döps får en helt ny familj. I apostlagärningarna, i det sammanhanget, så stod det ju de som tog till sig hans ord lät döpa sig. Och den dagen ökade de troendes antal med inemot 3000. Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen i brödbrytandet och bönerna. Alla människor bävade, många under och tecken gjordes genom apostlarna. De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla efter vars och ens behov. De höll samman och möttes varje dag troget i templet. Och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande, uppriktig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren lät var dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem. I dopet får man en ny familj. Och det kan man hålla minst ytterligare en hel predikan om församlingen. I Bibeln kallas den ju på några ställen för Kristi kropp. Tanken är alltså att Jesus gör sig synlig och tillgänglig i gemenskapen av helt vanliga människor som tror på honom. Vi får vara hans ögon, öron, mun, armar och händer för att visa varandra och den här världen kärlek och omsorg. Och jag tänkte bara på mitt eget liv. Hur otroligt betydelsefull församlingen har varit för mig. Alla de människor, allt ifrån när jag var barn och tonåring till idag. Alla de trons hjältar som jag har mött, som har uppmuntrat mig, som har stöttat mig, som har bett för mig. Som på olika sätt verkligen har visat Jesu kärlek och omsorg. Detta är också någonting som man får i dopet. Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att ni får förlåtelse för era synder. Dopet är ett dop från något. Från synd, skuld, skam, slaveri, död. Men det är också lika mycket ett dop till någonting. Till gemenskap med Fadern och hans son Jesus Kristus. Hjälparen den helige anden. Till evigt liv. Till hopp, glädje och frid. Till en ny familj. Varför ska man döpas? Frågan är snarare, varför skulle man inte vilja döpas och ta emot denna gåva?